Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia där vi är inne på 1960-talet i podden och rullar vidare då. I de senaste avsnitten har vi fokuserat mycket på Kennedy och Johnsons politik, både egentligen inrikes och utrikes, så vi har också pratat en del om medborgarrörelsen som just är inne i sin mest intensiva fas och därmed också påverkar väldigt mycket av inrikespolitik och även egentligen utrikespolitik också. Men hela 60-talet är ju också präglat av en hel del rörelser och protester. Mängder av grupper i samhället ifrågasätter ju klassiska värderingar och kultur, kanske framförallt den yngre generationen då. Och väldigt många av de här grupperna förenas ju också i de här protesterna mot Vietnamkriget. Det är någonting man oftast kan förenas i då, så att säga. Så i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle kika på allt det här som också gör 1960-talet till så otroligt, ja, både intressant och kaotiskt på många sätt kan man säga. Vietnamkriget blev en slags, kan man säga, katalysator för en passionerad och polariserad debatt om den amerikanska identiteten på 1960-talet. Medan president Johnson försökte ena landet och skapa konsensus via sin Great Society, så började ju unga amerikaner, både till höger men kanske framförallt till vänster, att utmana amerikanska värderingar och lansera både politiska och sociala experiment av olika slag då. Och den andra halvan, särskilt av 60-talet, präglas ju också väldigt mycket av våld, både inne i innerstäderna men också en del politiskt våld med politiska mord som vi kommer att se då. Och allt det här är ju som upplagt för en slags tumultartat, och att 60-talets andra halvt blir en av de mest turbulenta tiderna i USAs 1900-talshistoria då. Framförallt så kommer ju de här protesterna från en yngre generation amerikaner. Vi pratade tidigare om det här med baby boom-generationen som föddes efter andra världskriget. Och det här var ju liksom då en tid när, alltså innan andra världskriget, hade den stora depressionen kanske hållit ner barnafödandet på många sätt. Och sen även andra världskriget. Men sen så efter andra världskriget, när USAs ekonomi rullade på i väldigt hög fart och så vidare, det var goda tider, så skaffade ju väldigt många barn, och då blev det ju en helt ny generation. Och den här babyboom-generationen, i högre grad än väldigt många tidigare generationer, gick ju också på college och universitet, vilket tidigare kanske varit mer begränsat till den övre medelklassen och överklasserna, så att säga. Och de här generationen ifrågasatt i den amerikanska medelklassens konventionella värderingar på många sätt då. Den yngre generationen här på 60-talet börjar ju allt mer motsätta sig den här krassa materialismen, som det här överflödiga massproducerande USA via deras föräldrageneration skapat, och som symboliseras på många sätt av de här oändliga villaförorterna med sina shoppinggallerier, så att säga. För deras föräldrageneration, så hade ju, som kom från och uppväxte under depressionen, så var ju det liksom en stark vision och nöjdhet över att man hade det materiellt bra, helt enkelt. Men yngre amerikaner börjar ju kanske ifrågasätta om det verkligen är detta som är livet liksom. Och många yngre amerikaner börjar ju då söka efter och skapa en slags motkultur, och det här står ju på sin höjdpunkt då under den andra halvan av 60-talet då, och sammanfaller ju också då med Vietnamkrigets eskalering då. Dessutom är det ju väldigt många minoriteter och andra svaga grupper som vi också ska titta på, som gör mycket markeringar under de här åren, allt från afroamerikaner och latinamerikaner till ursprungsamerikaner, men även kvinnor och homosexuella och så vidare då. Så medborgarrörelsen och Vietnamkrigets protester hänger ju också väldigt tajt samman då. Fram till 1965 hade ju många vita studenter och vänsteranhängare och andra som sympatiserade med afroamerikaner kunnat fått liksom sitt utlopp genom att hjälpa till i medborgarrörelsens protester då. Men det är ju också den här parallella utvecklingen då, som jag har pratat om tidigare, med den mer brutala kampanjen i Mississippi Freedom Summer, och den radikaliseringen som sker inom medborgarrörelserna, framförallt organisationer som SNCC och CORD, och gjorde att afroamerikaner i större utsträckning ville klara sig själva och börja helt enkelt utesluta vita som man inte riktigt ansåg sig kunna lita på då. Man tänker att afroamerikanerna måste göra det här själva då, och då blir det ju mer militant nationalistisk medborgarrörelse som inte hade plats för vita amerikaner. Och många vita amerikaner ansåg också att medborgarrättslagen 1964 och rösträttslagen 1965 som vi pratade om, det var ju tillräckligt, så att säga. Nu borde ju afroamerikanerna kunna klara sig på egen hand då. För många medvetna vita amerikaner så blir det ju då naturligt att rikta sin energi och sina protester åt ett annat håll då, och då faller ju valet allt mer på Vietnamkriget då. Så unga amerikaner på 60-talet var ju naturligtvis inte den första generationen som protesterade och var kritiska mot den äldre generationen, men de här sociala och demografiska faktorerna förstärkte ju på något sätt den yngre generationen på 60-talet då. Och det här gör ju att den här babyboom-generationen, det finns ju otroligt mycket ungdomar också. Det här är ganska häpnadsväckande siffror. 1965 så var 41% av alla amerikaner under 20 år. Det är ju ganska många då. Och antalet unga som gick på college hade ju ökat drastiskt då, från 3,6 miljoner 1960 till 8 miljoner 1970, vilket ju i sin tur gjorde att ovälds många sökte sig vidare till universiteten, och det som då blir någon slags växthus för mycket av de här protesterna då, helt enkelt. En sak som uppstår då i det här samhället, det amerikanska samhället på 60-talet, är ju det som kallas för den nya vänstern, the new left, som växer sig stark framförallt bland då studenter på universiteten då. Tillsammans är det som att medborgarrörelsen och Vietnamprotesterna radikaliserade väldigt många amerikanska studenter då. 1962 så träffas en grupp studenter, främst vita då i Michigan, och formar då någonting man kallar för Students for Democratic Society, SDS. Och den här SDS blev en av de främsta organisationerna och företrädarna för den här nya vänstern då. Man författar ju då någonting som kallas för Port Huron Statement, alltså en slags deklaration där man beskrev sitt missnöje med det samhället man ärvde från generationen innan, och proklamerar en vilja att förändra samhället genom en annan form av politik då. Och förutom satsningar på offentliga boenden och hälsovård, så förespråkade SDS och den nya vänstern också en ökad praktisk delaktighet i demokratin då. Så på sätt och vis gick man på flera områden ifrån den klassiska socialismen och lyfte fram individens frihet som en grundbult på ett sätt som var mer långtgående än tidigare, liksom nya given liberaler. Och det var individer som skulle få kontroll över sina liv, inte byråkratiska program som skulle lyfta grupper då. Och den här individuella filosofin gjorde ju dock också att den nya vänstern också blev lite ledarlös och splittrad i olika grupper på 70-talet då. Eftersom de flesta medlemmarna i den nya vänstern var så studenter, så var det många av frågorna som de drev kopplade just till universitet och utbildningar. De första tecknen på den här studentrevolten kom ju hösten 1964 på det prestigefyllda universitetet Berkeley i Kalifornien då. En grupp radikala studenter motarbetades då från universitetets sida när det gällde att försöka rekrytera frivilliga, samla in bidrag och organisera sig i föreningar då för att kunna ägna sig åt lite politiska aktiviteter. Och studenterna slog tillbaka genom att bilda något man kallade för Free Speech Movement, som innebar att studenterna började ockupera skolbyggnader och motsatte sig arresteringar då. I 2 månader så är det ju fullständigt kaos på Berkeley då. Till slut så vann studenterna sina rättigheter till yttrande och föreningsfrihet som man tyckte att man var berättigad till då. Och de här händelserna vid Berkeley var ju då startskottet för nästan ett decennium av protester och kaos på universiteten landet över. Förstärkta då av motståndet mot Vietnamkriget så växte den här rörelsen, och 1968 fanns det knappt ett enda universitet i landet som inte upplevde någon form av demonstrationer eller upplopp eller ockupationer så att säga. Ett känt exempel är ju Columbus University i New York då, som togs över av studenter helt i flera dagar innan polisen lyckas återfå byggnaden och slänga ut studenterna med våld. I några enstaka fall så var ju de radikala studenterna så pass våldsamma att man också brände ner eller sprängde byggnader, vilket bidrog till att flera personer till och med miste livet då, så att säga. Så att det är ju inga snälla protester ibland då. Och de här studentprotesterna var ju på många sätt ett uttryck då för den här yngre babyboom-generationens misstanke mot den äldre då, om vi kallar dem för depressionsgenerationen. Man menar att de som varit unga under depressionen nästan har fått en slags helig inställning till materialistisk överflöd som svaret på alla frågorna, och studenterna hade tyckt att de hade svårt att påverka näringsliv och politik då de fick sitt upplopp för sitt missnöje och kritik via just universitetsvärlden som då blev den arena de kunde påverkar. Och det kan ju verka galet att protestera mot den värld som också skulle ge dem utbildning, men man såg samtidigt universiteten som en slags förlängning av näringsliv och påhejar av värderingar som den äldre generationen stod för. De här radikala studenterna menar att universiteten, om de inte förändrades, riskerade liksom att träna upp nya massor av ingenjörer och tekniker och laboratorieforskare och andra då, som bara gödde på den här materialistiska näringslivskulturen. Så man menar att universiteten måste ändra inriktning om det ska bli en eller förändring av det amerikanska samhället så att säga. Om vissa studentprotester på universiteten hade liksom någon slags aura eller släng av elitism och bratsfasoner, så alltså som det här SDS då till exempel, så fanns ju också en väldigt allmän motkultur och rebellanda under 60-talet som utmanade vuxenvärlden och ifrågasatte de klassiska amerikanska medelklassvärderingarna. Och det här brukar ju då kallas för motkulturen då. Och de här motkulturen och studentrörelsen som jag precis pratade om har ju givetvis väldigt mycket kopplingar och mycket gemensamma punkter som man kanske inte alltid ska göra så enormt stor skillnad på dem så att säga. Men den här motkulturen kommer ju liksom lite på lite bredare front än bara bland studenter då. Och den kommer ju också att präglas väldigt mycket främst av då personliga och individuella protester i lite mer stilbildande aspekter, kanske som kläder, frisyrer, sexualitet, arbetsvanor och kulturen och kanske också framförallt musik då. Alltså det vi idag ibland brukar kalla för flower power stil, med långt hår, lite schabbiga eller ögonfallande kläder, nya slangord, droger, sexuell frihet, alltså lite sex, drugs and rock and roll helt enkelt. Och precis som den nya vänstern så utmanar ju mot kulturen det rådande amerikanska samhället och generationerna som generationen innan har skapat. Och man ansåg att det tidigare så hyllade medelklasslivet var banalt och själlöst, ihåligt, artificiellt och så vidare. Och istället ville man ha något som kändes mer naturligt, fritt och vackert så att säga. Och de som gick längst på det här, det var ju de så kallade hippies då, stil och rörelse som bland annat uppkom i San Francisco då. Det var oftast avhoppade studenter och andra som helt enkelt ville lämna samhället helt och flytta ut på landet, i leva i kollektiv och komma nära naturen. Livet skulle vara mer enkelt och fritt och naturligt i harmoni med naturen då, så att säga. Och de övergav ju då som i protest då det klassiska kärnfamiljen och lever då istället i kollektiv då. Och de här hippiekollektiven kallar ibland sina barn för flower children och så vidare. Idag är det latent att man kallar hippies liksom mer förknippa hippies med själva stilen då, så att säga. Men det här var ju liksom, de äkta hippies var ju de som verkligen ville leva på ett annat sätt liksom. Och alla som tillskrivs vara en del av motkulturen var ju inte så här radikala som de så att säga äkta hippies som levde kollektivt på landet då. Men väldigt mycket av symbolerna liksom och budskapen från hippiestilen spred sig bland ungdomar allmänt då. Alltså bland ungdomar som i stort inte alls var lika radikala eller inte alls hade samma intensiva kritik mot medelklassamhället. De kanske mer bara hade en liten allmän slags ungdomlig, ljum, rebellisk anda och lättare kritik och lätt för att ta till sig nya saker då, så att säga. Och framförallt så spred sig ju saker som kläder och frisyr och musik så att säga. Man övergav kostymer och bristklockor till förmån för utsvängda jeans och armband och pärlor med peace-symboler. Och det här hippie-klädstilen blev ju en slags samhällskritik light bara i sig, bara genom att ha kläderna på sig då, så att säga. Bland de här grupperna så blev det också vanligt att röka marijuana, ha en fri attityd till sex och använda nya språkliga slangord och så vidare. Och, startskottet brukar ju tillskrivas den så kallade Summer of Love då, i ett distrikt i San Francisco där hundratusentals ungdomar samlades sommaren 1967 för att propagera för fritt sex, fria droger, fri medicinsk vård och så vidare. Och det sist nämnde, alltså fri vård, det var ju liksom lite grann en följd av de två första kan man säga också då, så att säga. Och, här är ju väldigt mycket liksom som samspelar då. En sak är uppkomsten av p-pillet som Time Magazine kallas för A Miraculous Tablet, som gav många, framförallt kvinnor då, en ny möjlighet att kunna utforska och experimentera med sexualitet då. Och som sagt, många började röka marijuana på bred front, men många experimenterade också med LSD och alla andra kemiska hallucinationsdroger av olika slag då. De här positiva effekterna utav LSD och Magic Mushrooms och annat förespråkas ju till och med då av vissa psykologer på Harvard då, som heter Timothy Leary som förespråkar droganvändningen på Harvard till och med. Men den stora drogen bland unga blev ju egentligen att röka marijuana och smoke pot som man säger. Och 1969 så hade ungefär 30% av alla college-studenter sagt att de hade testat att röka på helt enkelt. Då. Så hippierörelsen och hippiestilen sammanfattas väl ganska rätt bra i det här slitna uttrycket make love not war liksom, när man kritiserar Vietnamkriget och förespråkar fri sexualitet då. De mest extrema, de kallas ju också för, istället för hippie, för jippie-rörelsen, som gjorde liksom narr av den här amerikanska konsumentkulturen och gjorde allt för att skapa uppmärksamhet. Och en av de här jippie-ledarna, Jerry Rubin, kom bland annat klädd i en kopia av en uniform från frihetskriget när han skulle vittna i en kongresskommitté som utredde inhemska uppror till exempel, väldigt ögonfallande. Och en annan jippie-ledare, Abby Hoffman, tog sig in på börsen i New York och hällde pengar från en balkong ner på golvet bland börsmäklarna som en slags symbol för deras girighet och så vidare då. En central del i den här motkulturen och framförallt hippiestilen blev ju också musiken då, främst rockmusiken, och en bidragande faktor var ju den starka påverkan som The Beatles hade till exempel. The Beatles besökte USA första gången 64 och skapade ju sensation. I slutet av 60-talet blev ju Beatles och flera andra grupper liksom mer symboler för motkulturen då man lämnade den här kanske det inledande lite oskyldiga stilen och började förespråka motkulturen lite mer då, till exempel fri sexualitet då. Är vad som en författare noterar, att Beatles gick från att sjunga I wanna hold your hand till Why don't we do it on the road, som en symbolisk del av den här utvecklingen. Så Beatles och andra grupper började också att experimentera med mystik och orientaliska religioner eller droger, och i vissa sammanhang blev begreppet acid rock med koppling mot det då. Beatles blev ju väldigt förknippade med motkulturen när man 1967 släppte det klassiska albumet och Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Andra grupper som Rolling Stones uttryckte liksom lite mer öppen ilska och frustration och rebelliskhet i sin musik då. Albumet Aftermath kom 1966 då med låtar som Paint It Black och Mother's Little Helper. Väldigt skön musik kan jag tycka själv, och den sista låten Mother's Little Helper handlar ju, om man lyssnar noga, om en stressad pillermissbrukande moder. Och en journalist gjorde också en rolig liknelse, han sa, om Beatles vill hålla din hand så vill Stones bränna ner ditt hus. Det är skillnaden mellan de här. Men många musiker på slutet av 60-talet blev ju också lite mer politiskt radikala i sina texter, och särskilt flera av dem med rötter i folkmusiken, som till exempel Bob Dylan och Joan Baez. Och Dylans andra album från 1963 med sånger som The Times They Are A-Changing och Blowing in the Wind blev ju oerhört populära. Men även Dylan gick ju i riktning mot rock, och det har varit, många fans varit i besvikna när han övergav lite mer folkmusik då. 1965 kom ju låten Like a Rolling Stone då, hans första elförstärkta låt, och i en konsert 1966 ropade någon Judas faktiskt, för då tyckte att han hade förrått sin gamla stil och var på Dylan, blev arg och skrek tillbaks "You're a liar", och så vänder han sig tillbaks till bandet och säger "Play it fucking loud", säger han. Så det är ju roliga händelser. Ett annat band som kan nämnas när det gäller mer psykedelisk rock och med koppling till sensualitet och droger är ju såklart The Doors också, en grupp jag själv har lyssnat mycket på. Det är ju ett bra exempel på att den äldre generationens försök att mota motkulturen, det är ju liksom när The Doors uppträder på The Ed Sullivan Show 1967 med låten Light My Fire då. Jim Morrison hade fått order om att inte sjunga ordet higher utan ordet better, men istället så betonar han ordet higher, vilket gör då att de får ju aldrig komma tillbaka till den showen. Men rockmusikens ilska och sensualitet blev liksom perfekt för många gruppers behov av att uttrycka kritik mot samhället, och ingen annan händelse symboliserar väl kanske hela den här motkulturen, hippiestilen och annat liksom lika tydligt som den här enorma musikfestivalen i Woodstock då, som ägde rum i New York, alltså staten New York, sommaren 69, dit över 400 000 människor då trampar runt på en gård i en vecka då. Egentligen var ju tanken att vara nära staden Woodstock då, men där förbjöds man ju vara, och så var ju en snäll bonde som lät dem vara på hans mark kort och gott då. Och det här, rent arrangemangsmässigt så var det ju en katastrof ofta sett i faciliteter och brist på mat och obefintlig organisation och så, men i minnet liksom så framstår det som en harmonisk och fredlig tillställning som många mindes och vurmades som ett slags startskott för USA som The Woodstock Nation, och vars nya version av nationalsången kom från Jimi Hendrix gitarr då. Det finns ju en väldigt bra dokumentär som heter Woodstock, 3 days that defined the generation, så att den är ju lite talande då, som jag tror gick på SVT, som SVT översatte väl till den, Woodstock, 3 dagar vi aldrig glömmer, tror jag det var. Baksidan av den här motkulturen kommer ju också i form av en musikfestival några månader senare då, efter Woodstock då, när man ordnar en festival i Almont nära San Francisco där 300 000 personer kom från bland annat Rolling Stones då, och där på den festivalen så totalt dog ju 4 personer då, 3 av överdoser, men också en person som blev mördad av Hells Angels som anlitades som säkerhetsansvarig för evenemanget. Kan man ju fundera på om det var en lämplig lösning då, så att säga, men Hells Angels gick ganska hårt åt i vissa lägen och knivhögg i flera personer då, varav en dog då, så att säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Thank you. De här radikala studentprotesterna och den nya vänsterns filosofi fick ju inte något sådär jättestort brett stöd med undantag då av en fråga som egentligen enar alla, och det är ju kritiken mot Vietnamkriget. Flera av de största protesterna mot Vietnamkriget arrangerades ju av studentföreningar, och utan Vietnamkriget och protesterna mot kriget hade kanske inte den här nya vänstern kunnat växa så starkt som det gjorde då under 60-talet, och heller inte kunnat organisera så stora protester som man gjorde då. Och en vanlig protest till exempel var ju så kallade teach-ins då. Den första teach-in hölls vid Michigans universitet 1965 då. Det är ju en variant av medborgarrörelsens sit-ins då, men en teach-in var ju allmänna debatter som inte hade någon direkt avgränsande regler eller som var öppna för alla då. Allt som ofta så handlar ju de här debatterna om Vietnamkriget och dess negativa aspekter då. Och en Vietnamfråga som var väldigt relaterad till yngre män som kanske var en del av den här motkulturen och som liksom hällde bensin på elden i protesterna mot Vietnam, det var ju den värnplikten då, den så kallade draften då. I takt med att fler män behövdes i armén för att fylla på leden i Vietnam så togs ju många undantag bort också. Tidigare hade studenter och lärare och gifta och fäder och andra grupper kunnat undvika värnplikt, men i takt med att de här undantagen togs bort så blev ju medvetenheten och ilskan mot kriget större då. Många amerikanska män i värnpliktsålder vägrade ju kort och gott, och vissa tog ju hellre långa fängelsestraff som följd, och andra flydde ju till länder som Kanada och Sverige faktiskt, dit också en del desertörer också tog sig då, som flydde från kriget. Kritiken mot draften då grundade sig ju delvis på en klasskritik, eftersom fattiga amerikaner och afroamerikaner och latinamerikaner löpte betydligt högre risk att både bli draftade och att hamna i strider i Vietnam än mer välbärgade vita grupper. Och eftersom många studenter kom från över medelklassen så handlade protesterna mot kriget och draften delvis om kanske lite skuldkänsla också mot andra grupper som inte hade lika privilegierad bakgrund då. En protest utanför Pentagon 1967 till exempel samlade över 100 000 protestanter som konfronterades av militärpolis, och en vanlig slogan med de här protesterna var ju "Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?" Kritiken mot Vietnamkriget blev ju också, så att säga, som jag har sagt då, en viktig del av den här motkulturen i stort. Och när protesterna hölls i olika städer så var ju oftast de här olika artisterna då, som John Baez eller Bob Dylan och liknande, som var med och spelade med låtar och titlar som handlade om att stoppa Vietnamkriget då. Och någon slags kulmen för mycket av det här kom ju våren 68 när det skedde protester på Columbia University i New York då, som jag nämnde tidigare, där vita studenter med koppling till SDS och den nya vänstern gjorde gemensam sak med afroamerikanska radikaler och ockuperade 5 byggnader. Det tog ju polisen 8 dagar att återfå kontroll över byggnaderna, och hanteringen blev ganska brutal då. Så den här nya vänsterns samhällskritik, studentupproren på universiteten som ibland blir våldsamma, och den här bland unga amerikaner allmänna motkulturen som via sitt yttre då med hippiestilen blev väldigt iögonfallande, bidrog ju samtliga till att symbolisera slutet av 60-talet som en väldigt turbulent tid då. För många medelålders och äldre amerikaner var det ju som om en hel ungdomsgeneration spårade ur och bara blev flummiga eller protesterade mot vals som bäst, eller som draftvägrare eller våldsamma inhemska terrorister som värst då, så att säga. Experimenterandet med droger och sex och rockmusiken upplevdes ju liksom förfärligt i den här generationen då. Klassiska amerikanska värderingar och arbetsetik var under attack, upplever ju den äldre generationen då. Vi pratar ju om den här nya vänstern, och om den nya vänstern och motkulturen syntes väldigt tydligt och högljutt och i ögonfallande, så fanns det faktiskt också en konservativ motrörelse som lurade lite grann under ytan här då. Efter Barry Goldwaters misslyckade val här, och mitt i en av de starkaste liberala perioderna i USA någonsin då, försökte konservativa grupper slicka sina sår och mobilisera nya rekryter på gräsrotsnivå då. Ett problem var ju att konservativa krafter på 40-50-talet talen varit lite så här splittrade i två grupper. Gemensamt var ju att man var negativt inställd till statlig reglering och att budgetar skulle vara balanserade och skattetrycket lågt. Men synen på moral och individuella rättigheter splittrade ju konservativa på 40-50-talet. Och på ena sidan fanns mer då libertarianer som motsatte sig alla begränsningar i individens frihet. Och på andra sidan fanns ju då lite mer moralförespråkare som menade att moraliska standarder var betydligt viktigare för samhället än individuella rättigheter, oftast kanske sprungna ur kristna rörelser. Deras gemensamma fiende upplevdes i emellertid bli starkare här under 60-talet. Båda grupperna upplevde ju att det kommunistiska hotet blev värre på 60-talet, och dessutom såg man då som ett allvarligt hot när den federala staten växte och styrde allt mer i takt med Great Society och kriget mot fattigdom. Och de konservativa i USA hade också för gott lagt sin tidigare traditionella isolationism bakom sig och förespråkade en mer aggressiv utrikespolitik. Och de här faktorerna bidrog ju till att de här konservativa grupperna började närma sig varandra, och tillsammans kunde man då börja utmana den rådande politiska ordningen och den allmänna liberala agendan som USA hade haft i flera decennier då. Och då uppstår det ju någonting som kallas för den nya högern också, och på ett sätt så liknar ju den nya vänstern och den nya högern varandra, eftersom man inte såg några direkta gråzoner eller kompromisser mellan vad som var rätt eller fel. Men när den nya vänstern ville avsluta Vietnamkriget, minska spenderandet på militären och satsa ännu mer på sociala välfärdsprogram, så ville den nya högern göra i princip det spegelvända tvärtom då. Man förespråkar en aggressiv utrikespolitik, en ökad satsning på militären och att avsluta de flesta sociala välfärdsprogram då. Även den nya högern etablerar sig bland grupper av yngre och organiserar sig bland studenter på college och universitet. Och så på en konferens i Sharon i Connecticut organiserade högerstudenter en rörelse som man kallar för Young Americans for Freedom. Och den här Young Americans for Freedom slog fast ett antal konservativa principer och mål. Bland annat fanns att minska statens makt och att jobba för att bevara individers möjlighet till sin, som man sa, God-given free will. Och man slog också fast att kalla krigets mål var att segra över Sovjetunionen snarare än någon slags fredlig samexistens då. Och redan samma år som Young Americans for Freedom bildades 1961 så hade man ju runt 20 000 medlemmar då. Konservativa politiker var ju nöjda över den här nya konservativa vågen, och många förstod att de här unga konservativa var lite morgondagens opinionsmakare och politiker, vilket de skulle få helt rätt i med den konservativa agendan som sen slår igenom på 70-talet och framförallt sen under 80-talet under Ronald Reagan. Så att det finns ju både en ny vänster och en ny höger i USA vid den här tiden. Det vita mainstream Amerika, de förfärades ju över ungas motkultur och de här ibland våldsamma protesterna mot Vietnamkriget. Och den andra halvan av 60-talet så uppstod också mer radikala och våldsamma protester inom medborgarrörelsen som också det vita mainstream Amerika förfärade sig över rejält. Under första halvan av 60-talet så hade ju medborgarrörelsen på bred front varit fredlig och jobbat med civil olydnad utifrån de här icke-våldsprincipen. Martin Luther King predikade ju väldigt mycket kristen fromhet och tog ju initiativ från, eller intryck från, Gandhis icke-våldsmetoder. Och den sympati och stöd som medborgarrörelsen fick från övriga USA utanför södern byggde ju väldigt mycket på att afroamerikaner uppträdde väldigt värdigt och fredligt i samband med protester. Men och det är ju när de blir brutalt stoppade och nedtrampade på av en aggressiv rasistisk vit södern som när det här kablas ut på tv, så är det ju inte så svårt för andra amerikaner att se vem som stod för övergreppen och vad som var rätt och fel. Och det gjorde ju att många ansåg att den vita i södern gjorde fel då. Samtidigt utsattes ju afrikamerikaner för så mycket våld att många började överge den här icke-våldsfilosofin och började fundera på varför man inte försvarar sig. Speciellt då kampen för rösträtt i Mississippi hade ju väckt de här frågorna. Och allt fler afroamerikaner började också ifrågasätta varför vita måste alltid få ledande roller och alltid måste stödja kampanjen, och dessutom då få uppmärksamhet både i framgångar och motgångar, som att vita offer uppmärksammades hundrafalt mer än svarta offer och så vidare. Och det här väckte ju en afroamerikansk nationalism, och många började prata om att svarta borde vara mer stolta över sin egen ras. Ett annat problem var ju att medborgarrörelsen fokuserat väldigt mycket på södern, där segregeringen varit så uppenbar med Jim Crow-lagar för separerade faciliteter och även utebliven rösträtt, alltså som var en slags formell lagstiftad diskriminering. Men den här utbredda fattigdomen och misären bland afroamerikaner, den var ju också väldigt omfattande i norr, särskilt sett till många av storstädernas innerstäder dit många av afroamerikanerna hade flyttat under den stora migrationen som var tidigare då, och som delvis har fortsatt under den här eran då. Dessutom hade ju många vita som vi har pratat om tidigare, flyttat ut till förorterna och lämnat innerstäderna som också hade förfallit en hel del då. Så den andra halvan av 60-talet där, precis när alla de här andra studentprotesterna och allting börjar eskalera, så sker det ju också ett ganska viktigt skifte i medborgarrättsrörelsen då, eller snarare en splittring kan man säga. Martin Luther King och hans anhängare försöker ju fortsätta som tidigare, medan andra då valde en väg från integrerande icke-våldsprotester i södern då till afroamerikansk nationalism och kanske lite mer våldsamma protester i norr då. De första tecknen kom ju när afroamerikanska ungdomar utförde mindre upplopp i Harlem och Rochester i New York då sommaren 64, men inget kan väl egentligen symbolisera det här skiftet mer tydligt än att bara 5 dagar efter att Lyndon B. Johnson skrivit under den här Voting Rights Act i augusti 1965, bara 5 dagar efter, så exploderar kvarteret Watts i Los Angeles i ett väldigt våldsamt upplopp med enorm förödelse då. Slutar med 34 döda och mer än 4 000 arresterade och mängder med egendom förstört och för många, många herrans miljoner. Och det här var ju startskottet för mängder av liknande uppror i många städer över hela USA under de kommande åren då. Människor utan framtidshopp i innerstäderna gjorde sina röster hörda kan man säga. Och totalt ungefär 125 upplopp inträffade, bland annat det största i sker också i Washington DC då. Och det man i grunden protesterade över var ju alla de här mängderna med sociala problem som fanns i innerstäderna då. Där rådde ju överbefolkning, arbetslöshet, kriminalitet. Och många av de här problemen grundade sig då i diskriminerande strukturer. Städernas arbetsmöjligheter och skattemedel och administrativa förmåga hade helt enkelt följt med de vita när man flyttade ut till förorterna då. Det vita Amerika kunde inte riktigt förstå, tog ju liksom lite oförstående inför det här. Alltså, man tycker så har vi inte löst rasfrågan i södern när afroamerikaner fick rösträtt och när principen av separate but equal hade begravits. Då, varför vill de förstöra sina egna kvarter? Man förstår inte riktigt den här desperationen i innerstäderna då. En kommitté som president Johnson tillsatte summerar situationen ganska bra i meningen: "Our nation is moving toward two societies, one black, one white, separate and unequal." Och medborgarrörelsen och politikerna hade ju kanske varit alldeles för fokuserade på social och politisk diskriminering, men kanske inte riktigt förstått att grunden var den ekonomiska diskrimineringen så att säga. Det var ju också den, om vi blickar tillbaka till rekonstruktionen som kommit först med de här sharecropping och sånt där, vilket ju uppstod ganska snabbt efter inbördeskriget med den här sociala och politiska segregeringen uppstod mer som ett resultat i slutet på 1800-talet då. Som en följd av allt det här så förändras ju också medborgarrörelsen och dess ledarskap. Martin Luther Kings gloria börjar ju dala lite. Han gjorde ett försök att genomföra en kampanj i norr och flytta till och med till Chicago. Men där blev han ju nästan mördad och han chockas ju också över att han mötte en sån extremt rå och ilsken rasism som han liksom knappt hade sett ens i södern. Så att det här är ju en lite chockartad upplevelse för honom, att uppenbarligen är ju rasfrågan ett nationellt problem och inte bara någonting förknippat med södern egentligen. King själv, han försökte ju ändra fokus för medborgarrörelsen från sociala och politiska rättigheter till ekonomiska, och ett viktigt steg var ju också när King började kritisera Vietnamkriget, men det kostar honom också stödet han tidigare fått från president Johnson då, för han ville ju inte ha någon kritik mot Vietnamkriget, och därmed började också Martin Luther Kings inflytande då dala rejält då. Där är det ju nya ledare som trädde fram då. En av dem är ju Stokely Carmichael då, ny ledare för SNCC som blev en allt mer radikal organisation, och han lanserade ju på bred front begreppet Black Power och uppmanar afroamerikaner att strunta i vita liberalers hjälp och kämpa själva för sina rättigheter men stolthet över sin ras då. Han sa bland annat: I'm not going to beg the white man for anything I deserve. I'm going to take it." Och Carmichael och andra mer radikala ledare, de inspireras ju också av Malcolm X som växt fram som en viktig ledare inom Nation of Islam, eller de så kallade Black Muslims. Han stod ju för en afroamerikansk nationalist där svarta skulle mer förena sig och stå upp för sina rättigheter. Och symboliskt för allt detta blev ju kanske när James Brown, artisten, sjöng "I'm black and I'm proud." Och den yttersta mest symboliska uttrycket för det här mer radikala afroamerikanska nationalismen, det blir ju då de här så kallade svarta panterna, Black Panthers. En av grunderna, Huey Newton, menar ju att political power comes through the barrel of a gun. Och de här svarta panterna hade ju en väldigt speciell stil med stora afrofrisyrer och svarta skinnjackor och liknande. Och det här gör ju att det stack ut väldigt mycket då. Förutom välgörenhet så var ju ett viktigt inslag också att man skulle utnyttja sin rätt att bära vapen. Och på så vis så skulle man, som man sa, police the police. Alltså bevaka polisen så att inte polisen begick övergrepp då. En fråga som ju är lika aktuell då som nu i princip då. Och det tillsammans med FBIs intensiva arbete med att förgöra de här svarta pantrarna gjorde ju att många av dem också dödades i eldstrid med poliser då. Och för det vita Amerika då så är det ju, var det ju en sak liksom att sympatisera med icke-våldsprotester mot uppenbar diskriminering och hycklande rasister i södern så att säga. När man ser vita svära och hälla mat över huvudet på sittande tysta välklädda afroamerikaner som sitter och protesterar i en lunchbar så är det lätt att känna sympati. Men det som hände i innerstäderna är någonting helt annat då. Det är de flesta vita amerikaner reagerar med ilska mot alla innerstads upplopp som Watts då. Och man reagerar också med stor rädsla mot den afroamerikanska nationalismen då. Och det är klart att afroamerikaner som har stora afrofriller, svarta skinnjackor och sticker ut rent symboliskt och sen ser till att ha vapen i hand, det är ju kanske det värsta som många vita amerikaner kan tänka sig då. Och konservativa vita och det republikanska partiet kunde ju också utnyttja den här rädslan politiskt då, och vinna väldigt mycket på att etablera en agenda då av så kallad law and order och att vara då tough on crime. I Kalifornien där Watts-upproret ägt rum så vann ju sen Ronald Reagan guvernörsposten och republikanerna gick också ganska starkt framåt i kongressen i Washington då. Och det finns ju en väldigt tydlig parallell mellan om man tittar på hippiestilen, jippiestilen och de här svarta pantrarna, bara liksom utseendet med långt hår och oavsett om det är rakt eller krulligt och ljust eller mörkt och de här tydliga klädvalen som sticker ut från normen, det gjorde ju att många vita reagerar väldigt kraftigt mot, kanske ibland mycket mer kraftigare än vad de hade behövts då så att säga. Det här sammanfattas ju väldigt bra. Jag har ju i poddens outro ett ljudklipp med Spiro Agnew som var vicepresident under Nixon sen och som guvernör i Maryland. Och jag har ju inte med hela hans citat. Jag har ju bara med den delen när han kritiserar hippies och jippies. Men det är ju också ett citat där han nämner Svarta Pantrarna och det här SDS och andra studentorganisationer, Nya Vänstern och så att säga. Så att jag kanske kan lägga in hela citatet, det passar ju bra här då. Och tänk då att när ni hör det här orden så är det ju detta från 1969 och är ju då, det, då är han ju sittande vicepresident under Nixon. Så jag får lägga in det ljudklippet då.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. And if the Black Panther Party will disclaim its publicized purpose of violence and overthrow of our elected government by force and will run candidates for election in the traditional democratic fashion, I will lower my voice. And if the SDS and the RAM and the PLP will transfer their allegiance from Mao Zedong and Castro and the Viet Cong to the United States of America, I will subside to a more professorial tone.
Men med det ljudklippet och outen så får vi dra ett streck för den här stunden då, så pratar vi vidare i nästa avsnitt om det här kaotiska 60-talet. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.